Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din kära löparvän i eten. Och jag säger bara, wow! Vilket mottagande av säsongens första avsnitt. Det märks verkligen att folk där ute älskar den här podden. Det är verkligen så himla kul, eller hur Malin?
Ja, verkligen. Jag är otroligt tacksam att få göra det här ihop med dig och att det är många som faktiskt spontant kommer och säger att de verkligen gillar det och att de lyssnar på det när de är ute och springer och går och väntar på nästa avsnitt. Så här kommer det ju.
Ja, men här kommer det. Malin, du var ju lite raspig i rösten förra gången. Hur är status idag?
Ja, rätt rejält ska jag säga. Det var en riktig förkylning jag åkte på. Jag fick vila helt i 2 veckor och det är ju extremt mycket.
Oj, helvila, alltså ingen helvila, träning.
Ingen träning alls, men då ska jag säga att då var jag liksom extra försiktig också, för jag kände att jag skulle på sportlov och åka massa skidor och jag vill liksom inte riskera att gå så här halvkrasslig i flera veckor, utan då vilar jag hellre ett par extra dagar när jag liksom är på det här, nästan frisk men ändå inte. Så jag måste säga att jag är nöjd med att jag var så klok, för att det var liksom segt, men nu har jag varit igång och åkt skidor en vecka och igång med löpningen igen, så att jag är på topphumör.
Nu är du på topphumör, ja, men det låter härligt Malin. Idag har vi som vanligt ett huvudtema och den här gången handlar det om hur man gör för att bli sin egen bästa löptränare. Hur ska man tänka när man planerar sin träningsvecka? Vilka komponenter bör man få in och hur peppar man sig ur svackor? Alltså, hur ska man träna för att vara redo för nästan vad som helst, när som helst? Enkelt, eller hur? Malin bara garvar här. Det kommer vi snart att djupdyka i. Men först vill jag berätta att den här podden har gått och fått en helt ny samarbetspartner. Vilket såklart är superkul. Och det bästa av allt, det är att det här är en produkt som jag använder flitigt. Och jag vet att Malin också gör det. Mm. Och som alla löpare som vill förebygga irriterande träningsuppehåll på grund av förkylningar borde ha hemma i badrumsskåpet. Inte minst i förkylningstider som det ju är just nu till exempel. Jag pratar om ColdZyme som är en så kallad medicinteknisk produkt som gör det svårare för förkylningsvirus att få fäste i munhåla och svalg. Och eftersom det är en medicinteknisk produkt går alltså inga aktiva substanser in i kroppen. Och vi ska snart prata mer om den här produkten, men jag tänkte kolla med dig först Malin. Om du jämför idag med när du var elitaktiv, antalet förkylningar per år, kan du se någon skillnad där?
Ja, men det gör jag faktiskt. Som elitaktiv så är man extremt utsatt för att få en infektion. Och det handlar ju om att man sliter så extremt på kroppen och ligger väldigt nära sin gräns hela tiden. Och det är ju det som gärna infektioner tar fäste i en kropp som är lite trött, sliten, utsatt. Så som elitidrottare är det ju väldigt noga, just det här med extra noga med det här med att byta kläder så man inte går runt och är svettig svettig, halvsvettig, utan byta till torrt direkt eller gärna en dusch när man har blivit svettig, och äta någonting väldigt tätt in på ett hårt pass och sova mycket. Så det är ju extremt viktigt, och ju bättre form, ju närmare toppformen man var, desto känsligare var det mot att få en infektion. Och det märker man ju på många elitidrottare, att de nästan isolerar sig lite inför stora tävlingar och så, för man är utsatt, och det är så fruktansvärt trist att råka ut för en förkylning precis inför sin stora grej.
Mm. Men isolerade du dig? Åkte du iväg och satt i någon stuga och tränade?
Nej, alltså jag har nog varit rätt leisure i min inställning, och mycket har väl varit av att jag har alltid varit rätt frisk, även som elitidrottare. Jag har inte haft så jättelätt att bli förkyld, men jag känner att det var lättare på den tiden än vad det är nu. Nu, som sagt, för ett par veckor sedan här så hade jag ju en riktig förkylning då, men det brukar vara någon gång om året för min del numera. Men det märker jag fortfarande att nu som elitaktiv, och jag märker på mina kunder och människor i min omgivning, att det handlar om för vanliga motionärer eller vanliga människor är ju egentligen samma sak som för en elitidrottare, att har man sovit för lite, har man missat lite med att äta bra och slita på kroppen, och då behöver det inte alltid vara att det är så stenhård fysisk träning, utan det kan vara stress på jobbet, det kan vara massa andra saker som gör kroppen väldigt utsatt. Mm. Så att det är egentligen precis samma saker som gör att man blir mottaglig mot infektioner. Men en elitidrottare handlar så mycket om att kroppen fysiskt sett är nersliten. En vanlig människa kan det vara att man är sliten mentalt.
Mm. Eller att man har en tuff vardag helt enkelt, med allt vad det innebär.
Ja, stress och så, framförallt sömn tror jag att det handlar väldigt mycket om. För så fort kroppen inte får den där totala återhämtningen, då ligger du liksom på lite minus hela tiden. Mm. Och sen som du dessutom utsätts för väldigt mycket baciller, som många gör under år när man framförallt har småbarn, då är du ju extra utsatt. Så att det är egentligen på samma sätt för en vanlig människa och en elitidrottare, fast det är på lite olika sätt hur man sliter på kroppen eller att man blir sliten. Så att vill man undvika förkylningar, så är det ju egentligen mycket det att försöka få till sömnen. Mm. Och sen är det mat också.
Alltså jag skulle precis säga det, mat. För att jag märker ju själv att jag har ju tränat ungefär så här i snart 10 år. Men jag var mycket mer förkyld tidigare, vilket är lite konstigt eftersom jag ju har en liten son idag. Så jag borde ju vara mer förkyld. Men jag märker ju att till exempel det som har hänt är ju att jag har träffat en man som är väldigt duktig på att laga mat från grunden. Så jag får ju en mycket bättre variation i det jag äter. Jag äter mycket mer idag. Jag slarvar inte och äter så här frukostmat till lunch och middag som jag gjorde förut. Jag äter heller lite mer än för lite. För man känner direkt, tycker jag i alla fall, att när man ska ut och köra, så om man har kaloriunderskott så märks det direkt. Och då tycker jag också att man blir mer utsatt för virus.
Absolut. Så om det är två de absolut viktigaste komponenterna, så är det mat och sömn.
Mat och sömn, ja.
Och sen så kommer vi till då självklart stress och att du fysiskt sett kör dig väldigt hårt också. Mm. Så blir du extra utsatt. Men är det två saker som man kan kompensera de grejerna som ibland är svårt att undvika, det vill säga att du har lite tajt om tid eller att du försöker få in träning fast du har lite annat så blir det ändå det där att du kan ändå upprätthålla ett bra immunförsvar genom att sköta att du faktiskt äter ordentligt och sover ordentligt.
Mm. Och sen så har vi då Colzyme som har kommit lite grann som en räddare i nöden. Så jag tycker då att om man har de här två grundkomponenterna med mat och sömn, så tycker jag att Colzyme är ett perfekt sätt att så att säga sluta cirkeln.
Mm.
Och jag tänkte ta upp en grej då. Colzyme själva har låtit genomföra en studie som är en in vitro-studie. Och in vitro betyder ju i glas. Och in vivo då på latin, det är ju liksom i en mänsklig varelse. Alltså, eller i någon slags djur. Men det här har man alltså gjort i ett provrör. I ett oberoende, akkrediterat och certifierat labb. Och då har man kunnat se att Coldzyme fungerar mot majoriteten av de virus som orsakar förkylning. Mm. Så då kan man ju då invända och säga att ja, men de har ju betalat den här studien. Ja, det har de förvisso gjort, men det är alltså ett oberoende labb som har gjort studien. Och man har sett att Coldzyme fungerar olika bra på olika typer av förkylningsvirus. Men om man ska sammanfatta så är det mycket svårare för förkylningsvirus att få fäste i mun och svalg om man puffar i lite Coldzyme där. Så att det är värt att komplettera med, tycker jag. Man ska ju inte se det som den enda lösningen.
Nej, men alla små komponenter som leder till ett bra resultat tycker jag är bra. Och jag måste ju säga, jag körde ju stenhårt på det här när jag höll på att bli förkyld i det här. Och tryckte ju bort den här förkylningen under första 3 dagarna. Så jag tänkte, det blir ingenting. Och framförallt så satte det sig inte i halsen. Mm. Utan sen bröt det ut ändå. Och det är ju självklart att ibland så hjälper det inte vad man än gör. Även om du har sovit och ätit rätt och pumpat i dig Coldzyme. Men det jag faktiskt kände, som jag tror kan ha haft en effekt, är att det sattes inte lika på djupet. Det blev sekt ändå, men det gick aldrig ner totalt i halsen och så.
Utan det är mjukare, man landade lite mjukare kan man väl säga.
Ja, så att jag blev liksom aldrig så dålig. Den tog lång tid, men det var ändå så jag kunde leva väldigt normalt och jag kunde jobba och jag kunde liksom hålla igång. Mm. Så jag känner nu efter att den där 2 veckors perioden med förkylning, jag har liksom inte tagit på krafterna eller formen. Jag känner mig liksom som innan. Så ibland så beror ju helt på hur sjuk man blir också. Om man blir helt däckad så tar det ju mycket hårdare på kroppen och svårare att komma tillbaka i full kraft. Så att, och ibland är ju en sån där liten period med en förkylning inte hela världen, om man normalt sett tränar väldigt mycket som jag då.
Men det kanske till och med är bra att man tvingas att vila, även om det inte är kul att vara förkyld. Så liksom, du kanske inte hade tagit den där viloperioden på 2 veckor. Men en sak som jag vill säga då också till er som lyssnar, det är ju att då kan man tycka så här, ja, men jag är ändå förkyld så här 3 gånger per år kanske. Så då ser jag de perioderna som viloperioder. Och det är också lite lömst, för där vill jag ju hissa lite varningsflagg, för att kroppen håller ju faktiskt på och bekämpar en infektion när man är sjuk. Så att det är ju egentligen inte vila i den meningen att du återhämtar kroppen egentligen.
Nej, det är ju inte som en veckas vila när du är frisk.
Nej.
Den ger ju mera än en vecka när du är sjuk. Mm. Absolut. Mm. Men det är ju skillnad på att ligga totalt utslagen en vecka i sängen i hög feber och hosta och ont i halsen än om du kan dra runt och behöva snyta dig lite och rossla lite på rösten. Men, så att det är väldigt stor skillnad också på hur kraftig förkylningen blir. Såklart.
Mm. Ja, men absolut. Så vi tackar Coldzyme för att de är med och samarbetar med oss. Så hoppar vi raskt över till dagens tema. Om hur man gör för att bli sin egen bästa löptränare. Det här är ju ett ämne som egentligen nästan alla frågor handlar om som kommer in till den här podden, om man ska sammanfatta lite. För folk vill ju gärna vara redo för att egentligen kunna riva av en mara, halvmara, mil eller vad det nu kan vara med bara några veckors förberedelse. Går det ens att hitta ett sånt upplägg?
Alltså det är klart att det är jättesvårt att för en vanlig motionär ska jag säga att liksom vara redo för alla distanser hela tiden. Sen är ju självklart vilken ambitionsnivå man har. Du kan absolut säkert ta dig runt en mara ena veckan och sen försöka springa rätt fort på en mil eller 5 kilometer en annan vecka. Men det bästa är ju att ha lite fokus kanske på vad det är man inriktar sig åt just då. Och det är också, så är det ju allmänt med träning, att det är bra att kanske variera lite under året med fokus också. Att satsa satsa lite mer på uppbyggnad under en period när du liksom kanske springer lite mer grundträning och lite mer styrketräning och blir liksom grundläggande löpstark. Mm. Och sen om du ska springa något lopp eller så, att du spetsar upp lite grann med lite mer fart och lite mer intervaller och få liksom tempot i kroppen mera när det börjar närma sig.
Men finns det någon slags så här tidsrymd som är det här som uppbyggnads, om man vill toppa då inför någonting, om man säger att man har någon slags grundträning och sen så kommer man på att man vill köra en mara, hur många veckor eller månader bör man, kan man säga någon sån generell siffra?
Alltså det beror ju också lite på självklart hur mycket du har tränat innan. Det är ju liksom, kommer du från total vila eller har du tränat mycket fast inte inför mara? Det är ju väldigt svårt att säga. Vissa ju, behöver ju inte lång tid alls på sig att bara justera några pass till att de blir lite längre eller att de blir lite snabbare eller vad det nu är du är ute efter att uppnå. Men vad jag märker generellt som har blivit mycket, mycket bättre hos motionärer, det är ju att man förbereder sig under mycket längre tid än vad det var när jag började med PT-coachning i löpning för 9 år sedan. Då var det mycket mer det där att man kunde anmäla sig till ett lopp, en mara, 2 månader innan. Mm. Och så börja träna.
Alltså börja från
i stort sett, ja men du har joggat lite eller gjort något, lite gått på gym eller något. Och så ska du plötsligt springa en mara 2 månader senare. Mycket, mycket mer vanligt var det för 9-10 år sedan. Nu är folk medvetna om att det krävs för att det ska bli kul. Inte för att bara ta sig runt, men för att inte kroppen ska gå sönder och inte ska få sviter och faktiskt är kanske en roligare upplevelse. Så det har blivit mycket bättre.
Vad beror det på då, att folk har blivit bättre? Är det tack vare din coachning, får jag säga?
Nej, men jag tror att det generellt sett att det skrivs mycket mer om träning i medier, i sociala medier. Man lägger ut mycket mer om vad det är som krävs och olika upplägg. Vanliga motionärer har blivit proffsigare, så ska jag säga. Sen tack och lov så behöver de fortfarande en PT ibland, annars skulle jag ju vara arbetslös, eller många vill ha det i alla fall och bli lite pushade, även om det går att läsa väldigt mycket om träning idag och egentligen bli sin egen coach, så är det inspirerande och många vill ha lite nya inslag och pushning ändå av en verklig person. Men, och det är jag tacksam över.
Men alltså jag undrar så här, har du adepter som du coachar flera gånger i veckan som nästan kör alla sina pass med dig, eller är det liksom så här punktinsatser mer någon gång då och då för att få en liten push?
Nej, men de kunder som jag kör mest med, det är väl kanske en gång i veckan oftast. Så att det är inte så att man går hela sin träningsvecka med mig, utan ofta så är de som tränar som mest, som sagt, då är det kanske ett ibland kanske 2 under en period. Men då är det ju de här hårda passen som är väldigt tuffa att få till själv, att gå ut. Sen kan de ju få ett upplägg av mig, så vet de att de andra dagarna när inte jag är där så ska de ut och springa 8 kilometer i det och det tempot, och de ska gå på gymmet där, och så vet de vad de ska göra, och de passen klarar de mycket lättare. Men de svåra passen, eller det tuffaste passet på veckan, det både vill de själva ha med mig, och det är det som är den största utvecklingen för dem att ha hjälp kring. Så att, men sen är det ju liksom, andra kunder har jag ju liksom mer sällan också, att man ses då och då och så har de liksom sin egen träning. Men, så det är alla möjliga varianter. Men jag tror att är man ute efter att liksom vara hyfsat redo då att springa lite alla möjliga typer av lopp, eller bara känna sig allmänt att man kan ena dagen gå ut och springa en längre runda utan att bli totalt knäckt av det, och dessutom ha lite tryck i steget, så går det självklart att träna allround så att man känner att man har den kapaciteten. Och jag tycker ju egentligen att generellt sett så är det den skönaste känslan att vara väldigt allround. Mm. Så att man inte är bara maratontränad eller sprinttränad eller bara styrkemässigt.
Men vad är det? Vad gör man då? För att jag tycker på något vis finns finns det några så här tårtbitar som man som nästan alla har, och det är ju ja, men man kanske kör något snabbare pass, man kör ett längre pass, långpass, vanligtvis på helgen, och sen så har man kanske något sådär distans, lite ja, lugnt pass.
Mm. Ja, men det är ju liksom, jag utgår ofta ifrån att en bra normalvecka för en vanlig motionär, det är att man ändå springer 3 dagar på en vecka. Mm. Och då är det liksom det optimala om man ska få en bra löpvecka, och sen kan man lägga in andra saker däremellan. Det är som du säger, ett långpass, ett intervallpass och ett lite halv långt eller halv kort distanspass. Då har du liksom en väldigt bra bas för att känna dig löpmässigt allround. Du tål att springa lite längre, du kan komma upp i tempo, och du har liksom ett må bra pass när du har mer för bara psyket och gå ut och springa, om det blir 7 eller 8 eller 10 kilometer eller vad det nu är lite beroende på.
Men du, jag undrar en sak så här, om man då kanske då ändå har ett maraton i sikte då till exempel, är det så att om man tränar 3 gånger i veckan och så har man då fördelat på långpass, något snabbare intervallpass typ och distanspass, kan det vara så att det blir för lång återhämtning mellan passen så att du kanske missar det här att träna ett pass på trötta ben, och att du då att man kanske bör lägga in mer sånt när man sen ska specialisera sig inför någon distans. Förstår jag frågan, eller var den luddig?
Ja, nej, men jag tror jag förstår frågan.
Man vill alltså kunna känna sig lite så här nertränad, så man sen kan...
Jo, men det också handlar ju om hur tränad du är. Ju bättre tränad du är, desto snabbare återhämtning har du. Så en bra tränad person känner ju att 3 löppass på en vecka kanske blir för lite, och du känner ju hela tiden att ja, det går en dag emellan eller 2, och så är du alltid fräsch. Men det beror ju på hur tränad man är. Springer du ett långpass och inte är jättevan vid det eller supertränad, så sitter det i benen flera dagar. Mm. Då kan du inte ens gå ut och köra ett vettigt träningspass dagen efter eller 2 dagar efter och få kvalitet på det. Så att det är också så att det går inte heller bara att dunka på hur mycket träning som helst bara för att man tycker att det är bra, utan måste också veta att långpass tar väldigt mycket på energin, och på man får tunga ben, man känner sig tömd flera dagar efter.
Speciellt när man springer i snömodd som det är ju utomhus nu.
Ja, absolut. Och det är även för en tränad person. Jag känner mig också mycket mer sliten av ett långpass flera dagar efter än efter ett hårt intervallpass. Där är jag akut trött, men jag är inte lika trött dagen efter eller 2 dagar efter.
Men vad gör du då? Om du har kört ett långpass, om du säger att du blev liksom, det här sitter i benen.
Då vilar jag dagen efter.
Ingen löpning alls? Eller?
Nej, ingen löpning alls. Då kanske jag antingen vilar helt eller går och gör något annat. Går och tränar styrketräning som är något helt annat för musklerna. Eller går och simmar eller cyklar eller gör någonting. Så att, det beror helt på hur tömd jag är också. Ibland så känner jag att det är ingen idé att träna idag. För jag har ingen energi, jag är liksom tom. Och då är det inte någon idé att gå och styrketräna heller om du är helt svag. Men är man bara liksom lite trött som efter ett intervallpass, då kan jag mer känna att jag är muskulärt trött.
Ja, men det känner jag igen, att man är ändå lite pigg. Det kan faktiskt vara positivt för långpasset att man har kört det här intervallpasset 2 dagar innan.
Ja, men känns det spänstig och lite stunds. Kanske träningsverk kan kännas liksom i vader eller att man baksider eller något, för man har sprungit fortare än man brukar. Men det känns ändå positivt att kunna gå ut och springa igen.
Det är inte den här tunga känslan.
Nej, så egentligen det man ska vara mest obs på i träningen, det är att långpassen tar hårdast av alla pass, skulle jag säga,
jag
i återhämtningssyfte. Och därav så är det inte heller bara att höja sin nivå på långpassen hela tiden inför mara, kanske att man springer längre och längre och fortsätter med sin vanliga träning, eller till och med stoppar in ytterligare ett löppass för att man vill ha mängd. Utan få tänka att det är så pass krävande för kroppen, och ska det ge utan att det tar för mycket, så måste man också räkna in lite mer återhämtning.
Ja, men då måste man kanske ändå ha någonstans i bakhuvudet att mara, ja men då måste du ha längre långpass. Då får man ju också en större volym, men du kanske inte kan fördela, du kan inte ha lika många dagar. Men däremot om du siktar på korta distanser så finns det ju inget syfte i att springa för långa långpass, för det tar ju, som du säger, det tar för mycket av återhämtningen.
Ja, och där kan skillnaden vara också beroende på hur man tränar då, men det kan vara stor skillnad på om du springer 20 eller 25 kilometer eller 25 eller 30. Mm. Alltså bara de där kilometrarna, det känner jag verkligen själv, att 20 kilometer kan jag göra vilken dag i veckan som helst. Mm. Men 25, då måste jag vila flera dagar efter.
Så att, är det för att du inte springer 25 så ofta? Du springer, ja, 20 oftare.
20 springer jag oftare, men 25 springer jag väldigt sällan.
Och då handlar det bara om kanske en kvarts i skillnad i tidsåtgång eller någonting?
Ja, en kvart är optimistiskt på 5
kilometer.
Nej,
kanske inte. Oj, ja. 20 minuter då?
20-25.
För dig då, för mig, ska vi säga.
Ja, men ändå bara de 20-25 minuterna extra gör att jag kanske måste vila två.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
Heldagar istället för att jag kan vara igång och köra ett pass dagen efter.
Men det är faktiskt viktigt tycker jag att ta till sig för dig som lyssnar på det här, att det är ju inte så många kilometers skillnad kan man tycka, men det är ju ändå ganska stor skillnad.
Ja, och då får man ju tänka, vad är jag är ute efter i min träning? För då tänker jag ju då att vad är det värt för mig om jag inte ska springa en mara? Nu siktar jag ju på halvmaran här i Prag om ett par veckor. Och då tänker jag att då ska jag ju orka det. Men då är det ju inte värt för mig att ta bort för mycket träning och springa då 25 kilometer på ett långpass, för då tappar jag massa andra pass på den veckan. Mm. Men 20 kan jag köra och ändå få in bra träning däremellan. Och då är det ju liksom vad man är ute efter för mål man har och vad kroppen klarar. Så att då är det inte bara heller att tänka alltid att ja, men nu ska jag ut och köra 25 eller 30, för det är bra.
För det har jag sett att många gör på Instagram.
Ja, eller det jag läst. Att det kan vara bra. Ja. Utan
more man också, is more.
Utan då får man ju känna liksom, hur påverkar det resten av träningsveckan? Hur påverkar min kropp? Är det värt att ta bort de här andra passen för att få de där extra 20 minuterna på det passet.
Vad är huvudmålet egentligen, får man ju fundera på lite grann.
Ja, men precis. Mm. Men däremot, självklart, ska du springa en mara, då är träningen annorlunda. Då räcker det inte med 20 kilometer på ett långpass. Du måste upp på vissa pass på längre, för att då får du den där känslan som du får på maraton sen, att det händer massa konstigheter i kroppen.
Jag har ju ett konkret exempel som är mig själv, och det är så här att vi ska ju till Prag nu om drygt en månad och springa halvmaraton. Sen en månad efter halvmaran ska jag springa maran i samma stad.
Oj,
ja, och då, för mig har det blivit då att jag måste ju då bestämma mig för vilket av de här loppen är viktigast för mig. Vilket lopp vill jag ha bäst upplevelse på? Och för mig är det maran, för det är liksom en årlig klassiker. Halvmaran ser jag som en så här härlig genomkörare inför maran. Så jag ska till exempel ut nu i helgen och springa 3 timmar med en kompis. Och då kommer jag ju bli rejält trött. Jag kommer förmodligen inte kunna springa något vettigt pass kanske förrän efter 3-4 dagar. Så. Och då blir, men då får man ju tänka då, men det är inte halvmaran som är huvudfokuset för mig, utan det är maran.
Precis, där har vi det precis konkreta exemplet som vi kan sy ihop hela den här diskussionen med, just att och för mig då som bara ska köra den här halvmaran, nöjer jag mig med att springa 20 eller 21, sprang jag faktiskt i måndags, bara för att få hela distansen.
I snömodden.
Inte en meter extra.
20,0975 sen stannade Malin.
Nej, men är det inte, det måste
21,
vara 21,0.
Ja,
ja. Nej, jag stannade vid 21 precis faktiskt. Det var några meter
inte
för kort.
Inte en meter till.
Ja, nej, men det var tuff snömod. Men det, där har vi ju skillnaden, och det är för mig då, då är det fokus på att det är halvmara som gäller för min del. Och då kan jag träna efter det. Men för dig måste du ju liksom sumpa några pass då, för att du ska få till den där.
Ja, för jag kan ju inte vänta med att lägga in de här 3 timmars passen när jag kommer tillbaka från Prag, för då är det ju bara en månad kvar.
Nej, det är för kort.
Det är för kort, och då känner jag, nej, men det går inte. Då måste jag bestämma mig för att okej, vad är viktigast för mig? Var någonstans vill jag känna? Och jag tycker ju ändå, maran håller jag ju på längre tid. Det är ju liksom 4 timmar ish. Och då vill inte jag ha den här Golgata-vandringen sista milen, som jag kommer att få ännu mer om jag inte kör de här långpassen.
Ja, och det är ju ändå, man får tänka så här, är du tränad för en mara så är det på ett sätt lättare att springa ändå med en god känsla även på en halvmara än tvärtom.
Ah,
att du bara
absolut
är tränad på en halvmara och så ska du plåga dig runt halva till då.
Nej.
Så att det är ju, om man nu har det upplägget som du har, Petra, så är det ju helt klart fokus på den längre sträckan som du får ha om du satsar på 2 distanser. Men jag tror att generellt, oavsett om du satsar på såna här konkreta 2 mål väldigt tätt, så att vara allround tränad löpmässigt är det allra bästa. Och det är psykiskt också, att ha en variation, att inte bara köra sin samma runda, samma fart, utan att ständigt ha en liten variation i farter och träningen,
och överraska sig själv ibland
och sen fokusera lite extra mot något konkret mål då, om man har det.
Ja, men det tycker jag väl att vi har liksom knutit ihop säcken ganska bra här. Jag hoppas att du som lyssnar känner att du har fått med dig någonting också. Vi får ju hela tiden en stridström av lyssnarfrågor, vilket är superroligt. Och ett ämne som har återkommit här några gånger, det handlar ju om då p-piller och prestation. Det är någonting som har kommit flera gånger. Bland annat här från Gabriella, som är en 17-årig elitsatsande längdskidåkare som går andra året på skidgymnasiet. Och hon är nyfiken på kvinnor inom elitidrotten och undrar om du kan säga någonting om dina erfarenheter av det här, Malin. Om du pratade om sånt här med dina tränare eller med andra kvinnor, och om du använde p-piller. Ja, om du tränade så hårt så att mensen uteslöts helt. Det har jag också hört en del som har råkat ut för. om man planerar sin träning efter menscykeln. Hon har till exempel hört att styrketräning ska ge mest effekt precis efter mensens sista dag. Och hon undrar också om var det någon av tränarna som tog hänsyn till detta och gjorde personliga scheman till varje kvinna utifrån menscykeln. Det kan jag nästan det gjorde de inte, gissar jag.
Jag kan säga så här, nu ska vi ha klart för oss att jag är 45 år gammal, så det här är ju tillbaka 20 år i tiden, och då var det inte lika mycket prat om såna här saker överhuvudtaget,
förståelse
utan då tror jag att det har utvecklats på den fronten sen jag höll på. Men jag tror att det är väldigt individuellt till att börja med. Jag bara provar vad som funkar för mig, och jag har haft alltid väldigt lite problem med menstruation på det sättet att jag inte har haft liksom ont, eller att jag tycker att det har påverkat min känsla i kroppen speciellt mycket. Jag har inte känt att även om jag skulle ha mens precis mitt under en VM-final så var det kört, utan jag har liksom bara tuffat på och struntat i om jag haft eller inte, och för att jag inte känt att det skulle ha någon negativ effekt så, annat än att man tycker att det är lite jobbigt att hålla på med
grejerna som
alla, krävs. Ja. Men p-piller kan ju påverka kroppen på väldigt olika sätt, och det finns ju många olika p-piller också, så att vissa vet jag ju lägger på sig några kilo bara för att de drar på sig vätska eller hormonerna ändras och så vidare. Och jag var lite sådär rädd för vad det skulle göra. Jag har alltid varit sådär mot för mycket mediciner, för mycket preparat. Jag har alltid velat liksom hålla min kropp så ren som möjligt från substanser som liksom kan påverka det på något sätt. Och, så att jag åt p-piller under min aktiva karriär, men jag vet att jag var lite rädd vad det skulle göra. Sen märkte jag att jag tyckte inte att det påverkade mig på något sätt, och då kunde jag väl göra det. Men sen vet jag kompisar som har haft jättestora problem med att de liksom tycker att de kände sig upplåsta och la på sig vätska och så vidare.
Men jag måste fråga bara, nu säger jag att du känner inte att det påverkar dig. Betyder det, har du erfarenheter, var det som i perioder då du inte käkade p-piller och kunde jämföra, eller kände du bara liksom allmänt att...
Det var ju, jag hade ju perioder när jag liksom innan jag åt p-piller och ändå var på en hög nivå. Och sen till att jag gjorde, så tyckte inte jag att det var någon skillnad egentligen. Och sen har jag slutat att äta p-piller senare också, och har väl inte, det är mer än mentalt, för mig har det varit mentalt att jag tycker det är skönt att inte stoppa i mig hormoner. Jag har aldrig gillat känslan av att ha påverka kroppen på saker som jag inte vet hur det är. Jag vill liksom veta vad jag får i mig på något sätt, och så att det är väl mer för mig har varit en psykisk grej mer än fysiskt, tror jag. Men sen beror det också på, vissa har ju väldigt stora problem under bara en vanlig menstruation.
Ja, men jag tänker det, alltså, jag menar, jag håller med dig, jag gillar inte heller att stoppa i mig syntetiska saker, och man vet liksom inte, ja men hur skulle jag ha varit om jag inte hade käkat p-piller, kanske jag hade varit en helt annan människa. Men jag märker ju att min prestation påverkas. Jag har ätit p-piller sedan jag var 15 år i perioder, och ätit massa olika sorter, allt ifrån de här liksom äldre generationernas p-piller till nyare generationernas p-piller, där de liksom påstår att det här är nästan i princip som kroppseget hormon. Men jag tycker ändå att det påverkar. Men det som jag, den stora vinsten med att käka p-piller för mig, det är att jag vet inget värre än att ge mig ut och springa och ha en jäkla tampong eller en sån här korvig binda på mig. Det är ju skitjobbigt, och det är inte bekvämt att springa med, och man funderar och man känner att det är... Alltså, nej. Så det tycker jag var så skönt att bara slippa. Jag kommer ihåg, jag hörde en intervju med Anja Persson, jag tror det var Berg flyttar in, när Anja Persson berättade att hon hade åkt störtlopp med en tampong och den har bara flugit ut när hon hade liksom, du vet, tagit i lite grann. Så här. Men, och då kan man känna så här, men jag vill inte hålla på och greja med det där.
För det har hänt mig också när jag har sprungit liksom, och känner att man tar i och känner att
nu
åker ut någonting.
Ja, men det är ju skitjobbigt.
Ja, det är fruktansvärt hemskt. Men samtidigt så jag har på något sätt alltid varit så att jag har föredragit ändå att ha liksom kollen på naturliga ja. Kroppen. Att inte, så att jag har liksom velat komma ifrån det så mycket som möjligt med att stoppa i mig saker som jag inte vet vad det är. Men det är som sagt... jag har på något sätt alltid, det jag tar, det vet jag inte om det är mentalt eller fysiskt, men jag har känt mig ofta väldigt stark efter en menstruation. Mm. Så att jag kände ibland liksom inför stora tävlingar att om det tajmade in så att jag liksom blev precis klar med mensen, då kände jag liksom någon extra power i kroppen. Och det vet jag inte om det var mentalt, jag tror att det var fysiskt faktiskt.
Men det tror jag många säger samma sak, att just att man får en extra skjuts. Liksom.
Ja, och känner sig både att det var skönt att bli av med den där menstruationen och sen att det är någon hormonellt litet påslag. Mm. Och jag tror jag verkligen kände det många gånger att yes, nu är det liksom den där lilla sista toppformen. Och det kände jag ju, jag vet inte, det är så olika också som jag har pratat med dig tidigare om det här med under amning.
Ja, just det.
Att jag har ju fått sån enorm skjuts. Jag var ju som ett godståg utan att jag var så bra tränad när jag ammade. Och det var ju hormonella påslaget. Mm. Och andra känner överhuvudtaget inte av det utan de tycker de är trötta och sega och allt. Och
jag, högst individuellt.
Ja, så att det är, jag tror man reagerar väldigt olika. Men så jag tror man får prova sig fram. Men det finns väl ingen vetenskap som säger i alla fall att p-piller förstör prestationen.
Jag skulle säga så här, det finns nästan ingen forskning i ämnet. Det är ju det som är det beklämmande och det är ju det jag hoppas också att det ska komma. Mm. Jag tror att det kanske finns någon enstaka studie där man inte har kunnat se att det har gjort någon skillnad. Men det som behövs är ju längre, större studier över tid. Så det hoppas man ju verkligen att det kommer att finnas. Så att man kan använda sig av det när man gör träningsprogram även både för elit men också för vanliga motionärer.
Mm. Nej, men så jag tror som svar till Gabriella här att hon ändå får tyvärr innan det finns någon forskning och kanske även efter det finns det så är det fortfarande väldigt individuellt och att man får hitta det som funkar både mentalt för en själv och fysiskt att man får prova då. Och sen finns det som sagt väldigt många olika varianter av p-piller också så att det inte är så att den ena kanske inte funkar men en annan funkar. Så att, men generellt sett så ska det ju inte vara någonting som totalt tar bort din prestationsförmåga.
Nej. Men det som man ska ha i bakhuvudet också då, det är ju det att de här läkemedelsföretagen som tillverkar p-piller har ju extremt stora ekonomiska resurser. Så det är klart att det kan finnas ett intresse för dem att inte den här typen av forskning görs. Ska man ju tänka på, som journalist så måste jag ju komma med det här som lite kritiska ögat här. Alltså man ska ha det i åtanke och det som jag hoppas är väl att det ska komma naturligare alternativ till p-piller som vi ser redan nu kommer och att de ska få så pass mycket ekonomiska muskler att de kan finansiera forskning som visar att ja, men det här är faktiskt, du presterar bättre eller sämre vad det nu kan vara. Så att det blir lite nyans.
Precis, eller i alla fall att man behåller så mycket av sitt normala tillstånd oavsett. Ja. För sen är det ju också en aspekt till det här med p-piller, det är ju att det påverkar humöret för vissa kvinnor extremt mycket. Det kan ju många kvinnor säkert skriva under på själva och sen deras partner
kan
skriva under att vissa blir ju inte personlighetsförändrade men
en sämre version av sig själva.
Ja, så att det faktiskt har en negativ effekt på dig som person och den vill man ju inte heller utsätta sig för, tycker jag.
Nej, det vill man absolut inte. Men vi rundar av p-pill-diskussionen för den här gången. Hoppas att Gabriella har fått med sig lite matnyttigt då. Nästa fråga som kommer från Sofia. Hon undrar, Malin, du pratade om några skor i förra avsnittet flera olika skor tydligen som du använder på vintern. Det här har du bättre koll på än jag. Kan du berätta vad det är för skor?
Ja, nej men det ju, låter ju lite märkligt faktiskt att jag som sprungit i alla år upptäcker att det är otroligt mycket bättre att springa i ett par vinteranpassade löpskor. Nej, men det här med icebugs och hela den biten, den har jag ju varit medveten om många år så, men varför jag inte har sprungit så mycket i sådana skor är för att jag har opererat mina hälar vid hälsenan så mycket, så att jag är känslig helt enkelt mot vilka skor jag har och hårdhet och hur de sitter i passformen och så, för att inte bli skadad. Men nu hittade jag ju i höstas då, innan när riktiga vintern slog till, de här skorna som har passat mig så bra, och det finns ju i alla olika märken, så det är inte heller några unika skor för ett speciellt märke, utan det är ju alla stora märken har vinteranpassade skor numera.
Utan dubbar då?
Utan dubbar som är alltså, och det som är skillnaden mot en vanlig då löparsko är ju att sulan är, den ser ju vanlig ut, men det är ett mjukare gummi som ger ett bättre grepp.
Okej, okay. Lite friktionssula då?
Ja, alltså det känns som, eller de beskriver ju då som kan såna här saker i detalj, att det är som att springa med ett vinterdäck utan dubbar. Alltså om du åker med en bil med sommardäck eller vinterdäck med utan dubbar, så är det en väldig skillnad. Att åka med sommardäck på vintern med en bil, det är, då sladdar du runt rätt bra.
Du har ju
bra.
Friktionsdäck också, finns det väl?
Nej, men det finns ju egentligen två olika typer av vinterdäck på en bil. Ja. Och det är de som är dubbade eller odubbade.
Exakt. Friktionsdäck, ja, tror jag.
Och det är skillnaden på ett sånt friktionsdäck då, och de här sulan mot en sommaranpassad, är att gummit är mjukare, vad jag förstår, eller okay. Att det ger bättre grepp, fast det inte ser ut, det ser ju inte annorlunda ut.
Men vet du vad den här skomodellen, du gillar ju Nike, vet jag.
Ja,
vad
har du för Shield heter Shield? Det. Ja. Alltså, jag springer ju i Nike Pegasus Shield heter de här.
Okay.
Och Shield är ju liksom att det också, till skillnad mot en vanlig sommarsko då, är att tyget, alltså höljet på ovansidan av skon, är vindtätt och lite
jättebra.
Mer vattenanpassad. Det drar inte in lika mycket väta.
Någon slags membran där.
Ja, ett membran. Mm. Och det blåser inte rakt in på de små stackars tårna där när det är kyligt och så. Så att när det är blött, kallt, vind, så tål man kylan bättre. Och gummit är mer anpassat för ett moddigt underlag eller halt underlag. Även om det inte är den där riktiga liksom spikskon.
Ja, för du kan inte springa på glansis med den där.
Nej,
eller?
Nej.
Det blir
nej.
Halkigt.
Ja, det blir halkigt. Men
vad funkar den bäst på då, tycker du? Är det mod som är det?
Nej, men alltså den passar ju liksom egentligen på snömod eller liksom en vinterväg. Som, det behöver inte vara så mycket snö, men ibland kan det ju vara lite sådär halt, fast utan att det är isgata på en asfaltsväg eller så. Och där funkar det otroligt mycket bättre också, känner jag. Utan det enda stället där det inte funkar så bra, men det funkar ju liksom i stort sett inga skor förutom icebags då, är ju isgata.
Det tycker jag är lite roligt. Icebag har ju blivit lite, fått samma dilemma som tops. Alltså så här att det är ett varumärke som man använder för typ alla typer av, men det är ju fler, alltså det finns ju dubbskor för flera olika märken. Jag måste bara säga som ett tillägg där att jag jobbar ju med Asics då och är ambassadör åt dem och har därför testat skor från dem, och jag hade ju jättemycket fördomar om deras dubbskor, för jag tänkte att det här, alltså jag har också haft så här problem med halsborr och sånt där, men jag tycker faktiskt att deras Fujisetsu sko är faktiskt den hittills bästa dubbskon som jag har testat. Och sen har jag även testat Sauconys Peregrine Ice, och jag tror att det är lite samma som din Shield där, fast det är ett annat varumärke då, men också lite mer så här friktionssula.
Jo, men det är det jag säger, att har man ett favoritmärke som man alltid har sprungit i och så av de större modellerna eller märkena, så finns det alltid en sån modell numera, som, eller ett par olika, som har den här vinteranpassade utformningen. Så att, och sen så om man som sagt springer väldigt mycket på vintern och det är alla möjliga underlag och du inte har massa gamla krämpor som inte tillåter vilka skor som helst, så är ju självklart att det allra bästa greppet är ju sådana med piggar under. Mm. Men man ska klart för sig att de ofta också sliter lite, inte bara för att de är lite hårdare i sulan, utan det är ju också greppet gör ju sig att, att du får ett mera frånskjut. Det är både ofta är de lite hårdare i sulan och sen så får du ett väldigt bra grepp, så att du använder ju vaderna och fötterna på ett annat sätt än vad du är van vid i löpningen också. Och så måste du spänna dig också när det är isgata, även om du har den här piggarna där.
Så att, min klocka sa precis att jag ska röra mig. Så jag bara, ryckte till här.
Ja, för 10 minuter sedan.
Att man liksom bara vaknar upp.
Den tycker vi slappar här.
Ja, tycker vi slappar. Ja, men vi är ju faktiskt, vi ska ju runda av snart här. Men jag tänkte bara säga, jag håller verkligen med. Jag har sprungit långpass nu 2 veckor i rad med de här dubbskorna. Och visst, det går ju bra och så, men alltså jäklar vad man känner i vaderna sen. Det blir ju inga intervaller för typ en vecka senare.
Nej, men det är lite så, jag som har tävlat på banor och med spikskor, där springer man ju med spikskor och måste liksom ligga högt på foten och få ett otroligt frånskjut. Och det vaderna blir som isblock efter, verkligen. Även om du är vältränad. Så det är väl det nackdelen då, med att du springer mycket kraftfullare än vad du någonsin kan göra annars. Men och sen kan man ju, har man inte sådana då piggskor eller inte väljer att springa sådana som jag då, av skadeskäl, så söker jag ju, nosar jag ju upp de här cykelbanorna som är saltade och fixade. Och,
lite kala fläckar.
Försöker hitta ställen där det inte är som allra halast då.
Ja, men exakt. Ja, men det är så man får göra. Man får ta till sina egna små hacks, sina egna små knep. Vi hinner tyvärr inte med mera. Det finns ju hur många lyssnarfrågor som helst, men vi hugger tag i dem i nästa avsnitt istället.
Självklart.
Yes. Vi drar ju Prag rycker närmare här och du ligger i hårdträning och så. Jag försöker så gott jag kan. Det ska bli superroligt.
Ja, framförallt. Det ska bli otroligt kul och det är en grupp på över 25 personer.
Jag tror det blir 27.
Ja, 24 skulle springa loppet. Ja. Så det blir fantastiskt kul att få med det här gänget och du och jag springer själva. Och så har vi gått runt omkring också med god mat och dricka och sightseeing och annat.
Det kanske blir en sån här årlig favorit det här som man gör om år efter år till slut. Vi får se.
Ja,
kanske blir det. En klassiker.
Ja.
Pragklassiker. I alla fall... Vi säger tack och hej. Stort tack till dig som lyssnade. Du vet ju som vanligt att du hittar oss på Facebook och Instagram. Så du är varmt välkommen att gå dit och tycka till om avsnittet. Önska teman till kommande program och så vidare. Sköt om dig så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Coldzyme och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.